Ted.
Hej Kai.
I Skype-rutan den här gången.
Du är också en Skype-ruta.
Det är ju fantastiskt att man kan banda podd fast man inte är på samma ställe. Det har vi gjort många gånger förr. Jag blir alltid lika ivrig över möjligheten. Vad som framtiden erbjuder. Jag är också ivrig idag. Jag måste sen iväg för att assistera Nico lite senare. Han ska operera sina ögon med laser. Så jag måste sen få leda hem honom.
Jag tycker det är så synd att det är ju, vad jag vet, bara ögonen man kan operera med laser för tiden. För att det känns som att skulle jag ha möjligheten att operera vilken kroppsdel som helst med laser, så skulle jag få göra det, för att det skulle bara kunna bli en förbättring.
Men det är ju en, alltså, ja, ja, ja.
Aj, fast man kan väl ta bort, kan man inte ta bort, insåg jag, man kan väl ta bort typ hår med laser.
Och tatueringar och sånt väl.
Ja.
Men alltså det låter lite som en parodi av framtiden, det här nog också, att, alltså att han ska på laseroperation i ögonen och så här, att, alltså det är någonting som typ Asimov skulle ha kunnat skriva då på 50-talet eller
det,
när
låter,
han,
det låter ju också som att han kommer att, alltså att han ska få robotögon, att han ska få laserögon.
Men är det inte en fantastisk tid vi lever i?
Det är en otrolig tid vi lever i. Men du ska assistera, ska du liksom hålla i lasen? Eller vad ska du göra?
Nej, jag ska alltså sen, för efteråt så är det då en risk att han ser dåligt ett tag, vilket ju är skrämmande och ironiskt lite också. Men så då måste jag typ leda hem honom, att jag är hans ledarhund.
Det är ju jätteskojigt.
Det här är ju alltså mitt i stan det här händer.
Ska du utnyttja det här till någon sorts practical joke då? Att du med flit för honom till något annat ställe och lämnar honom där.
Ja.
Tar honom till någon loppis. Och lämna honom i mitten.
Jag tror nog att jag kommer bara att föra hem honom. Och sen måste han vila. Och så ska jag föra saft till honom. Som
du häller i ögonen. Och så skriker han.
Bra pojkvän.
Ja, men vi ska väl försöka få under den här podden snabbt då.
Ja, men ni är i Pargas fortfarande.
Ja, vi är i Pargas fortfarande. Vi har ju inte pratat om det här riktigt i podden, men alltså att jag har ju bott på olika ställen nu en månad. Eller hur länge är det? Vi har rörrenovering på gång i vårt lägenhet, så vi får inte vara där. Vilket har gjort att vi har levt ett så här nomadliv och roadat runt våra grejer och vår baby och vår hund till olika ställen. Och nu har vi kommit till Pargas.
Finlands framsida, som jag har hört att det kallas.
Ja. Det är väldigt fint sagt om Pargas.
Ja, nej, alltså det är ju inte så ofta man hör fina saker om Pargas. Alltså nu menar jag inte att jag har någonting emot Pargas personligen, men jag tycker att man väldigt sällan hör bra saker om stan.
Ja, nej, jag tror att Pargas är lite komplex. Alltså att Pargas är lite det här svårigheten i att bo lite för nära häftiga Åbo och sådär. Och så, jag har en sån här teori också att om man som så här entreprenör eller företagare, Om Elon Musk skulle ha blivit född i Pargas, så inte skulle han ju ha börjat bygga sina elbilar här, utan att nu skulle han ju ha farit till Åbo.
Ja, eller så skulle han ha börjat jobba på kalkgruvan, tänkte jag, att börja göra cement istället.
Eldrivet kalk.
Jag undrar hur många Elon Musks det finns där ute som har haft såna här idéer och passion och liksom...
Men så har de bott i Pargas och så har det inte blivit
till och framför någon. Dem... blygt vid frukostbordet till sina föräldrar som är så här, de arbetar i gruva eller just i kalkbrottet då, och sen om att jag skulle vilja fara och studera och bli en ingenjör.
Jag skulle vilja bygga en maskin som man kan laserögonen med.
Res till rymden eller laga en elbil eller en hyperloop, och så är det bara pappan bara liksom slår näven i bordet att du ska vara i gruvo som alla har där.
Ja, men så det är lite så i Pargas. Jättefint, väldigt maritimt.
Jag ser i bakgrunden där nu en bäddsoffa. Ska man kunna säga att Pargas är som en bäddsoffa på något vis?
Att den är inte bekväm att sova eller att sitta i.
Ja, så här. Är du som
och en, inte riktigt vet vad den vill vara.
Som en sån här, är du vardagligt och så här funktionellt tills vidare. Men att ingen skulle ju ha den som sin riktiga säng eller som sin riktiga soffa hela livet. Det är ju en, alltså egentligen är ju bäddsoffan en vidrig möbelskapelse.
Ja, alltså det är den sämsta möbeln faktiskt. Som på något sätt lyckas med uppgiften att misslyckas med två grejer. Och det är ju väldigt fint. Att det är ju inte en bra soffa och det är ju inte en bra
säng. Nej, men och framförallt är den ju inte alltså estetiskt... kön att se på. Alltså det
nej, för att den måste ha någon så här den måste ha någon sån här ramskelett som man kan transformera till något annat. Vilket gör att den inte är fin oftast.
Det är ju egentligen ganska synd om pedsoffan. Alltså för det är ju som, alltså egentligen är det ju som en ondsint skapelse av en kall, hård, materialistisk värld. Att ja. Nu ska vi göra någonting som är liksom två flugor i en smäll som alla kommer att vilja ha i sina gästrum. Och vi struntar i att den är obekväm och ful.
Mm. Och den accepteras inte av sängarna och den accepteras inte av sofforna. Utan det är som ett...
Det är ju en H.C. Andersen sa det här, märker jag nu också.
Jag tänker att det är den fula bäddsoffan av H.C. Andersen.
Och sen i slutet inser den att den är... En svan då på något sätt. Den inser att det är ju det den inte är. Så gifter den sig med en cementblandare och så lever de olyckliga och fula. Jag blev influgen till Åbo förra veckan. Mm. Eller jag flög sent, för det går ju inte riktigt att motivera att man flyger till Åbo. Men det heter ju så när man blir inkallad för ett blixtuppdrag.
Du tågades in.
Ja, jag vet inte vad man ska säga.
Men det var kris i alla fall, och det var bara Kai Korkiaho som kunde lösa den.
Jag hade expertkunskap som krävdes snabbt i Åbo.
Ja.
Så att det bokades biljetter.
Var det borgmästaren som var sådär att nu är det bara en stammande bög som kan fixa det här problemet?
No, det var ju faktiskt, du är ju nu, rör ju dig nu faktiskt nära sanningen här nu. För det var Åbo Svenska Teater som ville diskutera stamning med mig, var det. Och det är ju roligt att man kan erbjuda expertis på något område.
Ja, det är jättebra.
Och jag tycker inte att man ska se ner på att det handlar om ett handikapp.
Nej.
Utan att...
Jag har inte sett ner på det.
Nej, men du skrattar.
Nej, jag tycker bara att det är roligt att borgmästaren i Åbo skriker i en megafon att det här kan bara en stammande bög lösa. Ring Kai Korkiaho.
Jag antar ju att de har såna här telefonlistor. Alltså jag tänker att presidentens stab, att vilket problem som riket än möter.
Mm.
Så då finns det liksom någon expert man kan ringa till.
Och då har de såna här statuetter av allihopa deras face, och så kan man liksom lyfta bak huvudet och så är det en röd knapp man trycker på där. Vad ska du ha då? Alltså att om man ska tillkalla dig, så vad ska man liksom lysa upp på himlen för symbol för att du ska komma?
Någon sorts fjäril som dräglar eller någonting, jag vet inte.
En dräglande fjäril.
Nu har jag tänkt på den här fladdermusen som de lyser upp himlen med när Batman ska komma. Ja. Sen tänkte jag, en fjäril påminner lite, och det är ju lite bögigt.
Ja.
Och sen när man stammar så dräglar man ju ibland.
Ja, det beror liksom spruta saliv. Ja. En fjäril sprutade saliv.
Men någonting sånt. Mm. Men i alla fall, och det var ju inte då parmästare, utan det är teatern i Åbo som gör Kungens tal. Känner du till den här historien?
Ja, men det är ju en film.
Ja, det var ju...
King's Speech.
Exakt. Eller det var ursprungligen en pjäs som sen gjordes till en film som fick Oscar och blev väldigt så här omtyckt.
Ja, jättebra film.
Ja, faktiskt. Och också en av de bästa porträtteringarna av en stammare, tycker jag. Han, Colin Firth, svårt att säga för en stammare också. Det är som att jag heter Kai Korkiaho, vad sakelig liksom. De två värsta orden att säga så är mitt namn.
Ja.
Ja, men så han gjorde en jättebra, tycker jag, rollprestation där, och hade verkligen fångat en hel del av de här sakerna som man ofta glömmer med stamning när det ska illustreras. Just så här att det är så väldigt situationsbundet, man stammar olika med olika människor, att hur bra mitt tal än flyter. Så nu till exempel om Kjell Westö skulle kliva in i rummet så skulle jag börja stamma helt jättemycket. Jag har någon grej med honom, att jag börjar alltid stamma jättemycket när han är nära.
Jag tror nog det är inte bara du. Jag tror att människor som annars inte stammar om Kjell Westö kommer in i rummet.
Ja, men det är jätteunderligt, för det är som att när man lärt känna en människa, så då läggs automatiskt en sån här stamningsnivå som sen blir konstant.
Kan man inte påverka den där då?
No, jag vet inte hur man gör ännu. Och det är som så konstigt. Och just alltså andra som jag också stammar jättemycket med, så är Peter Westerholm, vet du, från Yle.
Mm.
Och det här...
Men du måste ju liksom på något sätt komma... Har du provat hångla med Kjell Wester någon gång då?
att jag på något vis skulle som lösa den här awkwardnessen genom att göra närmanden mot honom.
Ja! För det ändrar ju, då ändrar ju på något sätt allting.
Alltså det ändrar ju vår relation nog.
Ja.
Och förmodligen skulle han ju efter ett sånt närmande inte vilja vara nära mig alls.
Ja.
Eller se mig.
Ja, det vet man ju inte förrän man testar.
Nej. Så, ja, men alltså faktiskt, du är ju nu talterapeut nästan.
Ja.
Till din utbildning. Så jag menar det här med att hångla bort sin rädsla eller sin stamning. Så kan, har jag faktiskt inte testat.
Nej.
Men den här historien då om kung Georg den sjätte då, som det handlar om. Alltså han var ju en existerande kung på 40-talet i England. Och radion var ny och så var det krig i Europa. Och så skulle han hålla ett sånt här tal som skulle ena hela the Commonwealth och alla liksom allierade. Och radion som sagt var helt ny. Det var som en stor grej att när det hände någonting på radion så lyssnade allihopa. Och då skulle han hålla ett tal. Så det var ju en hård press alltså.
Ja, alltså det är det värsta väl, som man kan utsätta för någon, en person som stammar.
Ja, för att han stammar ju då också den här kungen. Att det är ju det då som är den här stora konflikten då. Så alltså en utmärkt premiss för en spännande film eller en pjäs. Och nu ville de då veta olika saker om ja, hur jag har upplevt stamning och hur man skulle tolka olika saker i manus och så här. Och det var väldigt roligt att få lite dela med mig av mina erfarenheter och uppleva att man har någon sorts nytta och glädje av det här jävla handikappet också.
Ja.
Och det här gjorde ju då att jag läste in mig lite på stamning igen. För det är ju lite underligt också att jag stammar, men jag vet egentligen ganska lite om stamning. Alltså hur de biokemiska processerna i hjärnan är som orsakar att man stammar. Och...
Det är så konstigt. Alltså för att på ett sätt, jag menar om man skulle vara en centaur. Och så skulle man vara så där, alltså jag vet inte något om hästar egentligen. Men att från midjan ner så är jag en. Att det är ju lite så när du säger sådär att du inte vet något om stamning. Att det, liksom, det är ju en del av dig.
Nej, men... ett ganska drastiskt exempel. Alltså det är väldigt lite man vet om sig själv egentligen. Alltså att om du nu ska börja sätta ord på
jo, det är
hur
klart,
du men... tänker, hur du fungerar.
Det är klart det är svårt. Vad gav du dem för råd nu då, de här skådisarna?
Det är ju som sagt svårt eller så här att ge så här kloka insikter om stamningen då.
Jaha.
Men jag försökte nu säga att, så här att de ska minnas att det är ju inte bara talet utan man gör mycket tics och rörelser och så här och man grimaserar och man vågar inte riktigt ha ögonkontakt eller alltså det lärde vi oss i talterapin alltid att man ska behålla ögonkontakten när man börjar stamma men det är nästan omöjligt, jag gör det aldrig, alltså jag har gett upp det är så svårt för det tar så länge och det känns så konstigt och sen mycket dregel ska de köpa in sådana här dregelampuller.
Alla skådisarna tar en brustablett för att de går upp på scen.
Oj, just det. Jag minns en gång när jag träffade, det var en Jakobstadsmusiker som jag såg upp till så mycket. Och sen så hade han haft en konsert och så efteråt så vågade jag gå fram och skulle säga att det var en fin konsert. Och så stammade jag och så spottade jag honom rakt i fejset.
Det var ju som motsatsen till det vad du skulle säga.
Eller hur, ja. Det är så mycket sånt där. Man är... Man är som ett icke-fungerande, vet inte, sorts tryckkokare när det är som allra värst.
Så om man nu då går till Åbo och ser på den här pjäsen, så att när det kommer den här scenen, när den här kungen spottar någon i face, så då vet man att det var Kai som lärde dem det där.
När han spottar Hitler i face så att Hitler anfaller Storbritannien.
Men Kai, nu när jag har dig på tråden...
Har vi det? så heter det väl förr i världen. Men jag vet inte. Är det här ett sånt här uttryck som kidsen liksom hånskrattar åt?
När man säger att man har någon på tråden?
Ja, men är det som, vet du, som att säga att man surfar på nätet? Att det är som det pinsammaste uttrycket som finns? Och en åldersmarkör?
Vi surfar ju på nätet nu medan vi håller upp det här samtalet.
Nej, jag blir alltid så här medveten. Alltså, det är säkert någonting med ålderskris också. Eller så att jag då rör mig ute i skolor och pratar för tonåringar. Och så är jag alltid jättemedveten om att man inte får säga någonting sånt här som orsakar det här det här fruktansvärda leendet, det här ordlösa kommunikationen när de ser på varandra, att vad är det han säger riktigt?
Mm.
Och jag tror att det här med på tråden kan vara ett sånt uttryck man ska undvika.
Nu när vi surfar på webben tillsammans så tänkte jag fråga dig med tråd. Du är ganska insatt så där med om läsning och sånt. Du är författare och pratar om sånt på olika ställen. Inte bara om stamning utan sånt också. Och jag har funderat väldigt mycket på det här nu med min son. Lo, han är 8 månader. Så nu har jag börjat fundera på det här med förebilder.
Ja.
Att han måste ju ha bra förebilder.
Du har insett för att när han liksom härmar dig och liksom håller i, gör såna här snapsrörelser liksom, så har du märkt att du måste börja skärpa dig.
Ja, exakt så är det. Nej, men jag funderar väldigt mycket på det här med läsning också. För jag vill ju att han ska läsa, och all statistik säger ju typ att ingen läser något mer.
Ja, fast Finland är ju lite ett intressant undantag. Att i Finland läser vi typ mest i hela världen. Och att barn, när de är ännu i lågstadieåldern, så läser barn väldigt aktivt. Och flickor och pojkar läser ungefär lika mycket. Det är sen i högstadiet som i allmänhet slutar pojkarna att läsa. Eller det är en sån trend åtminstone.
Mm. Men jag vill ju att Lo ska läsa också i högstadie. Och då tänker jag att då måste han ju liksom se då att hans pappa läser hela tiden. Och jag läser väldigt ofta könlitteratur. Men jag har ju insett att jag kan ju inte läsa det på min läsplatta som jag gör. För att Lo förstår ju inte att jag läser böcker. Han tror ju att jag läser nyheter eller kollar Facebook eller någonting.
Ja, jag har ju också läst sån forskning som visar att barn föredrar riktiga böcker framom att läsa från en platta.
Ja.
Och där har du nog, tycker jag, en point att om du bara har möjlighet så läs riktiga böcker åtminstone ibland. Jag menar alltså, men det kan ju att visa åt honom att nu läser pappa en riktig bok, men sen någon gång så är det som att, men vet du att det också går att läsa på plattan?
Ja, men då, problemet är här att jag vill läsa på läsplattan, för att läsplattan är jättebra.
Ja, men nu vill du säkert docka om, men du kan ju inte göra det hela tiden när du har en son.
Ja, men det är ju inte samma sak på något sätt.
Nej, men man måste ju ändra sitt beteende för sonens och barnets skull.
Här, jag ska ändra mitt beteende. Jag ska klippa sönder en bok och tromma den där läsplattan in i den. Och här är min fråga till dig. Vilken satans bok ska jag använda som läsfodral till min läsplatta? Vilken bok är bäst? Alltså det här är nu, rent potentiellt så kan det hända nu då att för Lo, i Los ögon, så kommer det att se ut som att pappa läser samma bok i hela hans barndom. Eftersom jag vill ju inte liksom förstöra en massa böcker, utan jag vill ju ha en bok, så klipper jag ett hål i den, sätter jag i dit läsplattan och så läser jag då en massa böcker i det här bokfodralet. Och det som jag tänkte fråga av dig som så här insatt i litteratur och sådär, att vilken bok är bäst?
Det här är ju nog, nu sätter du mig på pottan som ingen under 20 heller någonsin skulle säga. Men det här, jag skulle ju säga att du skulle kunna använda sådana här skyddsfodral, så att du kan, vet du har en inbunden bok och sen så kan du då byta skyddsfodral så det ser ut som att du har ett som en annan bok.
Ja, men då måste jag ju ha flera böcker. Men vilka böcker förmedlar de egenskaper som jag vill att Lo ska uppleva att jag har?
No, alltså du måste ju ha en variation av böcker.
Jo, men alltså, jag kan ju inte läsa Knausgård till exempel.
Någon gång kan du göra det och så frågar han att pappa, varför läser du den där boken nu för andra året i rad?
Och säga, jag vet inte. Men jag hoppas att du inte får lika mycket daddy issues som han har.
men alltså någonting sån här, vet du, någonting som täcker Los intresse måste det vara, alltså kanske någon sorts äventyrsbok. Du kan läsa typ Skattkammarön eller Jules Verne eller någonting.
Ja, men om jag ska läsa någonting som väcker Los intresse, så då måste det vara liksom Tiny Jumpa Dance High School, för han älskar att se på sånt just nu.
Ja, men sen om några år, för det här blir ju aktuellt först om några år.
Ja.
Men alltså det är en väldigt bra idé det här, och också, alltså tycker jag, en affärsidé. Alltså det här är ju en strålande idé. Alltså att göra alltså fodral till läsplattan som ser ut som en
riktig bok. Jo, men alltså det är ju dumt. Alltså, de som tillverkar läsplattor har ju en miss här. Att de borde ju se ut som böcker. Och så borde de ha digitala omslag som man kan liksom byta så där vid behov. Det är också så där att om man till exempel, jag menar att det får ju liksom båda vägarna. Att om jag vill läsa 50 Shades of Grey till exempel, så inte ska jag ju text göra det på tåget.
Nej,
Men jag skulle kunna läsa det på en läsplatta, för att folk ser ju inte vad jag läser då.
Ja, alltså det är ju såna här skämsböcker förstås, men att nu är det ju som på ett annat sätt att du vill väcka intresse för själva den fysiska boken.
Är
här.
Det liksom Fänrik Ståls sägner som jag måste läsa då, hela hans barn?
Nej, men du ska variera. Det är då och då så är det poesi, då och då så är det romaner och sen så någon skiffibok och så här, så det finns liksom en variation. Det viktiga är liksom att Lo ser dig alltså med den aktiva handlingen, men så måste du också låtsas bläddra, det är ju en grej.
Det är inte ens tänkt på. Men så du menar alltså att jag kan inte bara ha en bok, utan att jag måste ha många böcker som jag varierar, så att han ser att jag har en bredd i det jag läser.
Det är nog underligt om han bara minns att pappa höll på i 8 år och försökte komma igenom den där satansboken av Kai Korkiaho. Jag vet inte om du såg komikern Henrik Schyfferts ökända Instagram-uppdatering.
Mm.
Där han poserar med en hjort som han har skjutit och så ler han.
Jo, jag såg det där att det har blivit ett litet ramaskri på internet. Han glorifierar väl dödandet lite för starkt, tyckte vissa.
Ja, alltså man kan ha många åsikter om det där då. Att, visst är det, tycker jag också, skenheligt om man äter kött att sen vara emot jakt. Men förstås det här att han då ler och som ser väldigt nöjd ut över att han har skjutit ett djur, så är ju förstås provocerande.
Det är väl också det där, för man börjar automatiskt tänka på alla de här fotona man har sett från USA eller från Afrika, där det kommer liksom amerikaner som har liksom betalat en struntsumma för att få döda den sista orangutangen, och så håller de upp den liksom i ett spjut och sådär och ler.
Ja, det är ju sen en klass högre när det börjar handla om såna här stora rovdjur, såna här som man har en så att säga teddybjörnsaktig inställning till. Att vet du, att man har haft en mjukisleopard och man tycker att leoparder är så fina när de är fläckiga. Så då är det ju värre än någon sorts hjort som springer omkring överallt.
Ja, men jag tror det väcker lite samma känslor om man ser en kändis posera med ett dött djur.
Ja, no, det gjorde det. Och han har nu också tagit bort den här bilden, vilket jag tyckte var lite överraskande.
Mm.
Men jag satte också en uppdatering på Instagram där jag uttryckte mitt förakt för katter.
Jaha.
Och det blev ju inte ett lika stort ramaskri. Aftonbladet har inte ringt, till exempel.
Okay.
Men jag fick ju erfara via sociala medier och det här också som människor som jag mötte efteråt att hur kan du att leva utan katter? Alltså katter är ju det bästa som finns.
Jag hade tagit bort den här uppdateringen? Eller
nej, den är nog kvar. Jag står för det jag tycker, till skillnad från Henrik Schyffert.
Ja.
Och jag bara skrev att cats are cunts, och det här hade då en bild av en fin katt som jag hade sett, och för ett ögonblick när jag såg den här katten så är det precis som ett röksug, att jag känner att nog skulle det ju vara skönt att ha en sån i famnen.
Mm.
Men det tar 5 sekunder alltid så minns jag att nej, förstås inte.
Ja, men du har dåliga erfarenheter har du ju av katter.
Ja, alltså det har jag verkligen. Ja. Men
jag tycker det är ju lite så där att all cats are cunts. Så då, det blir så här inte alla män argument.
Nej, men man kan aldrig veta, precis som inte alla män, så handlar det ju om att jag kan omöjligt veta när jag ser en katt att det är det här den här 1% av katter som inte är cunts.
Mm.
Men förmodligen är det ju inte.
Ja, men grejen med katter är ju att de är ju det, men de är så gulliga så att man blir okej med det ändå.
Nej, det var precis det, för att sen så tänkte jag då att jag måste ju som på något vis försvara mig och motivera mig nu då. För att jag vet ju att jag har rätt. Alltså ja. det finns ju ingen vettig orsak att ha en katt i sitt liv.
Nej, du har rätt i din åsikt. Alla kanske inte håller med om den. Jag kanske inte håller med om den. Men du har fullständigt rätt att ha den åsikten.
Och därför letar jag då efter bevis för min åsikt. Då för att motivera mig. Men det som jag gjorde var att jag hittade ju en massa fina, fina bilder på de katter som jag då en gång hade.
Mm.
Alltså så här bedårande, vackra ansikten och pälsar och så söta bilder när de låg i min famn och så var jag så här att jag kanske ändå hade fel, men till sist så hittade jag det jag letade efter då. Jag har bara en inspelning av det hela, för att det här var en tid när det inte var så här enkelt att spela in ljud ännu.
Mm.
Idag är det mycket enklare, man har på sin smartphone en app, men då fanns det inte, så jag har bara en inspelning av hur de lät hela tiden, dygnet runt, när man skulle sova, när man skulle göra, man skulle jobba, när man skulle leva, när man skulle äta frukost, så skrek de. Mm. Skrek, skrek, skrek. Hela tiden. Och jag skulle spela upp det här för Finlands folk. Det här ljudet. Och nu är ännu till, det här är alltså inspelat genom ytterdörren. Alltså jag står utanför min ytterdörr. Och för att visa en point spelar jag in ljudet av Elsa, som hon hette, som skriker inuti lägenheten.
Okej.
Okay. Så här låter det.
Ja, alltså det låter ju, katten är olycklig av någon anledning.
Nej, den har fått så otroligt dyr mat i mängder och överflöd. Den har leksaker som mer än någon annan. Den har en sån här katthoppborg, ja. ett stort slott. Den har en kompis.
Ja,
den
men det var ju helt uppenbart, var det ju inte räckligt. Alltså, det här är ju ljudet av en katt som inte är nöjd.
Men det är just det. It's a cunt. Precis som alla andra katter. Vad man än gör,
ja,
så är det aldrig tillräckligt.
Nej, men det där var kanske en mer krävande katt som krävde en större lägenhet. Den kanske krävde en luftig balkong eller någonting som gjorde att det var bara inte nöjd.
Alltså en kant. Och nu bara tyckte jag att genom att jag nu har spelat upp det här ljudet, för att alltid när jag drabbas av det här röksuget liknande saken, att jag vill ha en katt, så då lyssnar jag på det här ljudet och sen försvinner det totalt. För jag älskar så mycket det här att man kan sova på nätterna, att man kan jobba på dagarna, att man kan titta på ett tv-program utan att höra det här.
Så alltså det du säger nu, att jag borde banda in Lov som jag alltid kan spela upp när jag tänker att det ska vara kiva med en baby till.
Ja, men Lo ger ju så mycket tillbaks. Det är ju det också. En katt, en kant ger ingenting tillbaks. Bara tar och tar och tar. Men att jag borde kanske nu då säga här då vad som hände med katterna. För att nu inser jag att nu kanske någon...
Alltså det finns ju det här fotot av dig där du har skjutit dem i Skottland och håller upp dem i öronen.
Katterna lever och mår bra, men inte hos mig längre. Alltså jag hade två stycken såna här bästar då under en mörk tid i mitt liv. Men de bor numera i Tammerfors i ett enormt hus och med en mycket tålmodig och olycklig familj. Och så att ingen fara, de lever. Jag känner att det blev lite negativ stämning här ändå.
Mm.
Och jag är ju inte så här att jag vill ta från någons glädje. Jag vill ju bara vara realist.
Det är ganska känsligt, tror jag nog, när man kritiserar folks beslut att skaffa husdjur.
Ja, men nu har alla ångrat att skaffa husdjur. Klart det. Alla har ångrat det i något skede.
Var det här en sorts att du skulle lite försöka fixa upp stämningen?
Nej, men det, så är det ju. Inte det någon som,
nej, men
som
inte
har varit...
Men kan det ju sägas så?
Så du har aldrig ångrat att du har skaffat husdjur? Inte,
men
inte
klart
en
man
stund.
Ångrar att man har skaffat husdjur.
Det var det jag sa. Case closed. Alla ångrade någon gång.
Ja, man ångrade någon gång. Men det är en väldigt förbipasserande upplevelse. För att det är så där man kommer hem, hunden har spytt och kackat på brudklänningen i sängen.
Och det är två timmar till vigseln.
Yes, och så är man så där att hur? Var ens har du fått tag på den här tranan som du har spytt ut över den? Men sen så ligger de där och så ger de en det där leendet som gör att det blir okej. Okay. Att de är så där att jag är bara en hund, jag äter fåglar ibland och så spyr jag. Ta hand om mig. Och så är man så där, men självklart tar jag hand om dig.
Alltså man stänger av hjärnan och blir lite...
Alltså det är ju kärlek som tar över.
Kärlek. Ja, fair enough. Kärlek och idioti är ibland svåra att skilja på. Det, så är det ju. När man är förälskad gör man dumma saker. Kanske det är en förälskelse. Jag låter dig ha den glädjen. Och jag låter andra förstöra sina liv.
Tack att du låter oss göra det, Kai.
Om man vill. Ja.
Tack för det.
Men ska vi ändå försöka lätta upp stämningen här med att göra den där sagan som vi tänkte att vi borde göra? Alltså den bortglömda H.C. Andersen-sagan.
Ja, jag måste fixa något ljud eller någonting och så måste jag ha en titel då.
Ja.
Sagan om den fula bäddsoffan. Sagan om den fula bäddsoffan av Kai Korkeaaho.
Det var en gång en ful bäddsoffa som bodde ensam i ett gästrum. Då och då kom det karrar och satte sig på den fula bäddsoffans face.
Oj vad du är obekväm,
svor karrarna.
Det här var inte skönt.
Ibland sov någon över, men på morgonen hade de ryggskott och stack iväg utan att säga god morgon. Den fula bäddsoffan var olycklig och gick till vardagsrummet för att tala med soffgruppen om sin ångest. Soffgruppen ville inte ha något med den fula bäddsoffan att göra.
Du är ingen soffa, stick härifrån!
Den fula bäddsoffan gick till sovrummet men blev utkörd av sängarna.
Stick din fula soffa!
Sa de och skrattade. Den fula bäddsoffan gick till garaget och grät. Då kom cementblandaren och frågade hur det stod till.
Sofforna vill inte ha mig och sängarna körde ut mig. Jag är så ful och ensam.
Cementblandarens tombola snurrar försiktigt.
Jag har inga vänner heller. Spaden och krattan är hela tiden ute i användning och här står jag och rostar.
Det pirrade i den fula bäddsoffans resår då cementblandaren snurrade allt fortare.
Jag tycker du är vacker.
Och så kysste cementblandaren den fula bäddsoffan som legat med hundratals karrar men aldrig blivit kysst förut. Och så blev de ett par och flyttade in i ett pargas kjul. Den fula bäddsoffan hade aldrig varit så lycklig.
Jag älskar dig,
sa cementblandaren.
Jag vill vara med dig alltid, sa den fula bäddsoffan. Vi ska göra det fint hemma och skaffa husdjur. Kan vi inte skaffa katt?
De skaffade en katt som omedelbart klöste sönder den fula bäddsoffan och pissa och skit på dynorna. Cementblandaren blev äcklad.
Usch, jag älskar dig inte längre. Jag vill skiljas.
Den fula bäddsoffan hamnade på återvinningscentralen och låg ensam och äcklig i fukten tills en spurgo bröt sig in en natt, la sig raklång i bäddsoffan och dog av sitt missbruk. Vad lär vi oss av det här? Skaffa inte husdjur, de förstör ditt liv!